Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hans Olsson bestämde sig inte för att satsa helhjärtat på en karriär som störtloppsåkare förrän han vann junior-VM i störtlopp. Idag är han den enda svenska mannen som stått på pallen inom världscupstörtlopp. Efter att ha dragit sig tillbaka från karriären som störtloppsåkare jobbar han nu med satsningen World Alpine Ski Championships i Åre 2019, där hans titel är Assistant Sport Director. Jag heter Magnus Ormestad och det är jag som gör podcasten Husky som spelas in med stöd från Naturkompaniet. Välkomna till avsnitt 147. Intervjun med Hans är inspelad i aktivitetshubben på Holiday Club i Åre. Det är här som har mätts upp för att delta i någon av de aktiviteter som Holiday Club gratis erbjuder sina gäster, som löpning, SUP och yoga på sommaren och längdskidor på vintern. Jag vill även passa på att tacka Sunfleet för hjälp med den här intervjun. Den bästa och mest miljövänliga bilen är den som du inte behöver köpa, så en bilpool som Sunfleet är otroligt praktiskt. Kanske särskilt så här i semestertider. Ta tåget dit du ska, koppla av under resan och boka en bil med Sunfleet-appen i den lokala bilpoolen om du behöver transport för lokala kortare utflykter. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com.
Jag brukar, väldigt många som intervjuar, så brukar jag ställa en sån här fråga, eftersom väldigt många jag intervjuar är, har lite speciella sysselsättningar. Så då brukar jag alltid fråga så här, hur de presenterar sig om de snackar med någon som de aldrig har träffat förut. Och de frågar, vad jobbar du med? Det brukar vara svårt för dem väldigt ofta att svara på vad man egentligen gör för någonting. Har du det problemet, eller blir du liksom oftare igenkänd, eller att folk kan väldigt snabbt relatera till
det? Ja, nej, men alltså, det beror på vilken umgängeskrets man befinner. Här i Åre så vet de flesta, tror jag, vem jag är. I alla fall jag har hört mitt namn då. Och sen så om jag träffar någon som jag inte vet vem jag är, då säger jag väl att det är ju det, jag är ju det där stadiet nu, jag är ju inte skidåkare längre. Nej. Jag är inte landslagsstartloppsåkaren Hans Olsson. Så, där, så att det är lite, vad ska man säga, identitetsförändring. Så där. Men jag säger väl att jag har åkt skidor och jag jobbar med skidåkning. Mm. Brukar jag säga.
Det är fortfarande ganska inramat på något sätt.
Ja, men det är det.
Du kommer från Mora.
Ja.
Hur var din uppväxt?
Jag var väl för lat för att åka längdskidor, för det är väl det man ska göra där egentligen. Liksom. Nej, men alltså, mina föräldrar åkte skidor alpint då, som yngre och tävlade. Jo, men jag har ju växt upp tajt med familjen, med min bror Jon Olsson och Anders och Monica som föräldrar. Då. Vi var ju väldigt mycket ute i naturen. Vi bodde i tält och bodde i husvagn och åkte mycket skidor sådär. Då. Mycket idrott, många olika idrotter. Allt från friidrott till, jag gjorde en golfträning och sen har dansat lite hiphop. Och, jag har i princip provat alla idrotter, skulle jag säga.
Men var det för att det blev, ni uppmuntrades att testa sånt?
Eller ja, jag tror det. För de är ju De ville nog att vi skulle prova lite allting. Sen när vi spelade hockey, jag var ganska duktig på hockey, så där, men det kände jag, jag hade ingen aning om det då, men de har ju berättat efterhand föräldrarna att det var väl ingenting de tyckte var så jättekul att sitta in i en hockeyhall och vänta. Liksom. Så att det känns, de har berättat i efterhand att de försökte styra av den karriären så att säga. Då. Så att, men de har ju låtit oss prova väldigt mycket i alla fall.
Hur är Mora som så här, vad kan man säga, sport- och friluftsstad? Både under din uppväxt och får någon perspektiv nu hur det har förändrat sig, om det har förändrat sig. Alltså hur man, allt ifrån tillgänglighet till hur man satsar på ungdomar och sådär.
Ja, alltså jag flyttade därifrån när jag var 15 till skidgymnasium i Järpen då. Men alltså ungdomsverksamheten när jag var liten var ju väldigt bra. Dels att de har ju Vasaloppet så många av IFK Mora-klubbarna jobbar i då, så att det finns lite pengar.
Men dit tvingade oss då.
Ja, jag klistrar många etiketter på diplom kan jag säga. Det har gjort väldigt mycket. Så att det finns ju lite ekonomi och klubbkänsla i Mora just därför tror jag. Så att det finns, de har ganska bra ungdomsverksamheter överallt tror jag. Mm. Många olika idrotter.
Och så här tillgänglighet, det finns väl det om man har Gesunda backen och ni
precis, har Gesunda, Grönklitt, Väsa. Så att det är Gopsus då som är Moras hemma backen nu. Och sen har de ju många andra idrotter också, just med längdspår och speciellt vinteridrotter ska jag säga.
Vad händer med, vad är statusen på Gesunda?
Du, jag vet inte. Det var ju en kille som köpte den där. Men sen så, jag vet inte om de kör det nu eller hur. Om
jag tycker det är så konstigt ja, att det inte lyckas.
Jag har inte varit där på många år faktiskt. Jag vet inte vad just statusen nu då, om det är någon bysamfällighet som driver eller någonting. Mm. Om det är lite oklart.
Vad var det för typ när du gick i skolan?
Ja, jag var väl sport... ska man säga sportnörden eller sportkillen? Eller, det beror på vilken...
Vem du frågar.
Vem, ja, precis. Det var jag. Och jag var ju extremt blyg fram till jag var,
vad kan 32.
Ja, precis. Nej, men jag kanske var, jag var väldigt väldigt blyg tills jag var 10, 11, 12. Och sen så kom jag, har mina föräldrar sagt också att jag kom på att jag kunde skämta mig fram genom livet, så att då jag vet inte, släppte det där på något sätt.
För ni, både du och din bror, ni är som sagt uppvuxna i en skidfamilj.
Ja.
Fanns det någon period då du på något sätt tog skidåkningen och gjorde den till din egen, att du liksom inte bara, att du på något sätt började reflektera över att jag åker inte bara skidor för att jag alltid har gjort det och för att familjen gör det, utan jag åker skidor eftersom att det liksom så här, och kanske också lite grann när du börjar identifiera dig som skidåkare, jag är skidåkare.
Ja, alltså många sådana här, eller såna här landslagsåkare och världsstjärnor säger ofta att de har drömt om att bli bäst i världen som från barnsben då. Men handen på hjärtat så kan jag väl inte, kan jag säga att jag inte riktigt har drömt om eller tänkt på sedan jag var liten, utan det var ju som mina föräldrar sa också, att de kunde inte i sin vildaste fantasi föreställa sig att det var jag som skulle köra 155 världscuptävlingar och brorsan köra två liksom. Så att det, för de såg att han hade ju ADHD fast de inte visste om det då. Och var ju uppe i backarna och snurra och körde och helt tokig, alltså helt rabiat när det gällde att träna alpint. Liksom, medan jag satt ner i bilen och åt massäck och sådär. Så jag tror inte att... Jag såg det liksom aldrig som något tvång eller någonting som att det här ska vi göra. Och, utan ja, skidåkning var en del av livet. Och jag tyckte det var väldigt kul. Men sen började vi tävla och komma upp på högre nivå, skidgymnasiet.
Och var det naturligt att söka till Järpen?
Ja, men det var det. Det var liksom, jag har inte så mycket minne av det där när jag skulle söka gymnasiet, utan det var väldigt...
Kanske var någon annan som fyllde papperna.
Mycket möjligt. men det var ingen tanke jag hade sådär liksom, utan ja, det var ju självklart att jag skulle gå på skidgymnasium. Och sen när jag kom in i juniorlandslaget, så det var först då jag kände att det här kan ju faktiskt bli ganska bra på. Så var vi där någonstans, det var någon gång i augusti när jag hade fystestläge med juniorlandslaget, som jag kände att det här borde jag faktiskt satsa på liksom. Och så var det någon som sa åt mig också, min blivande svärfar då faktiskt, Tom Petele, under fystesten, att du måste träna på, annars kommer inte det här bli någonting då. Mm. Så det var där och då jag egentligen blev en skidåkare kan jag säga.
Men fanns det några konkurrerande drömmar om du inte hade så här riktiga planer och drömmar på att bli professionell skidåkare? Var det någonting annat som lockade?
Nej. Jag vet, alltså det där är lite skrämmande, för jag har aldrig haft någon så här framtidsplaner. Det ska jag göra när jag blir stor, eller det ska jag lyckas med. Eller... Det låter lite märkligt.
Men man kan också, då kan du liksom så här maskera det och tänka att du är väldigt bra att leva i stunden. Kanske.
Ja, ja, men jag tror det. Mm. För jag är inte så brydd om det händer oplanerade saker i livet eller någonting liksom, sådär. Så att,
men det är lite såhär, göra det bästa av varje given situation kanske.
Ja. Ja, ingenting jag tänker på, men jag tror att jag lever lite så utan att veta det liksom. Mm.
Men vet du vad det var, du var det något särskilt element i skidåkningen som du verkligen gillade?
Ja, det sociala runt omkring. Sen naturligtvis kul att tävla också. Det har jag alltid tyckt om. Oavsett vad det är, om det är springa kapp upp för en trappa eller någonting så här, jag gillar att tävla.
Fortfarande?
Ja, det gör jag. Uh-huh. Även om jag är inte så bra på många saker jag tävlar i nu, så är det ändå kul att bara ställa upp och tävla lite.
Du har ju redan nämnt din bror Jon. Och det är svårt att inte på något sätt... det är svårt att undvika honom om man pratar med dig.
Uh-huh.
Men att växa upp tillsammans med honom, hur viktigt har det varit, tror du, för din utveckling? Alltså, för jag kan tänka att ni måste ju ändå ha haft ganska parallella utvecklingar och att ni kanske har inspirerat och triggat varandra i viss
mån. Ja, absolut, visst är det så. Jag tror att han har varit viktig för mig att visa vad som är möjligt lite grann. Att vad man kan ta sig an om man verkligen vågar och vill liksom. För hade inte han varit där, då hade man nog inte, jag vet inte, då tror jag hade tänkt efter mer på om man klarar man verkligen det här eller. Men han har ju alltid bara kört på liksom.
Så han blev lite som en förebild på något vis.
Ja, men lite grann i den månen. Och sen så kan man väl säga och vända på det också, att man har väl sett mycket av vissa grejer man kanske inte ska göra också, rent socialt då, för han är ju med sin ADHD så är han ju väldigt liksom jag vet inte om man skulle jämföra med Wasabi, han är helt fantastisk i små mängder, men i stora mängder blir han ju typ helt olidlig liksom. Så att det, han är en väldigt speciell människa, det tror jag.
Hur gammal var du när han liksom började liksom take off, eller vad man kan säga?
Ja, det var ju här på en tävling i året, år 99 kanske, 98-99 på The Jump, någon big jump tävling som han vann. Det var väl det första sådär som man bara, wow, shit, han vann liksom. Mm. Och sen efter det så började det rulla på liksom.
Mm. Och såg man inte röka den?
Nej,
först
precis.
Han landade i Monaco.
Nej.
Men alltså, och den här, vad kan man säga, planen eller den här vägen att bli proffs, det var liksom först när du hamnade i landslagsdräkten?
Ja, det skulle jag säga.
Och hur gick det till också på... För då gick du fortfarande på skidgymnasiet. Ja. Var det tvåårigt då? Eller var det
fyraårigt.
Fyraårigt, ja. Till och med, okej.
Okay. Så att jag började gymnasiet 2000 och flyttade hemifrån som typ den mest bortskämda ungjäken i all historia. Liksom. Jag kunde inte göra någonting. Jag kunde liksom inte laga mat, inte tvätta. Ingenting. En mamma sa åt mig när jag flyttat, ja, men skulle du inte prova att tvätta? Liksom, vad fan, det kan väl jag, det är väl inget svårt. Liksom, jag hade ju tvättat med mjukningsmedel första månaden, för jag trodde det var tvättmedel. Och så här. Ja, det var helt vilt. Liksom. Men jag överlevde ju det första året. Och eftersom jag hade åkt så mycket skidor och allting, så tror jag att jag överlevde bra inom racingen på så sätt också. Liksom. Så jag gjorde ju bra resultat, så kom jag med juniorlandslaget. Och det var jättekul och allting sådär liksom. Det var väl första steget till att bli proffs, men sen i fjärde klass på gymnasiet när jag vann junior-VM, det var väl den dagen då jag kände att nu jävla kör vi liksom. Så då från då mer eller mindre jag verkligen började gå för det liksom.
Ja, och då var det supergen du vann.
Ja, precis.
Och alltså, och den här kontakten med proffsvärlden så som sponsorer, den typen av samarbeten och liksom världskuppar och touren och sådär, får man hjälp av skolan för det, eller blev det genom landslaget som de på något sätt, eller kastades du in till vargarna?
Ja, det var ju lite så, jag kastades in till vargarna liksom, dels för att eftersom jag var bra i fartdisciplinerna då, så hade jag en österrikisk tränare och de såg ju det där direkt, för där nere i Alperna och i södra delen av Europa så är ju störtlopp kungsdisciplinen liksom. Så de såg ju direkt att, oh shit, det här måste vi satsa på.
He has no fear!
Ja, precis, exakt. Så de slängde in mig i världskuppen tillsammans med Patrik Järbyn där direkt liksom. Och det vart ju en chock. Det var liksom från trygga gymnasielivet i Åre och Järpen liksom, till världskuppen i Kvitfjäll, Kitzbühel och Beaver Creek liksom, så var det ett ganska stort steg. Och eftersom inte Sverige hade någon sorts mellansatsning på någon Europacup-lag eller något sånt där, så var det världscup direkt då. Och då, det var ju rätt tufft liksom, då var det jädrigt ensam ett tag, kände jag.
Vad var det som var liksom annorlunda? Var det, alltså, var det allting utanför banan?
Allting innanför banan. Utanför tyckte jag att jag klarade mig ganska bra sådär socialt liksom, och skaffade väl kompisar ganska tidigt, även om de var mycket äldre än mig. Så jag var ju liksom 3-4 år yngre än de flesta liksom. Mm. Så utanför banan tyckte jag att det gick rätt okej. Men det var ju framförallt innanför skyddsnäten, det var så jädra svettigt. Alltså det var ju alltså på en helt annan nivå än vad jag hade kunnat föreställa mig. Det är coolt att sitta hemma i soffan, tycker man, och säga att jag skulle bli störtloppsåkare. Men sen när man fick se vad fan det var, då var det ju såhär.
Sen vertikal hockey.
Herrejävlar liksom. Nej, men det var brutalt liksom. Det var det.
Men för det där är ju också lite intressant. Dels, nu måste jag försöka hålla mig på tråden här. Men dels, när upptäckte du att farten var någonting du... För om man kan prata så här slalom och utförsdisciplinerna, så här, du har teknik och du har fart liksom, fart, grön och teknik. När fattade du att fart var din grej? Och var det för att du gillade det, eller var det för att du bara märkte att du hade talang för det?
Nej, jag gillade det ju när det är inom rimliga proportioner av vad som inte är livsfarligt typ liksom. Och jag hade ju kört bra på ungdoms-SM och sånt där i startlopp och Super-G liksom. Inte något så här helt fantastiskt bra, men jag hade väl någon sorts fallenhet för det. Men jag hade ju inte planer på att bli Sveriges nya störtloppsåkare. För jag levde ju som sagt lite grann i nuet. Mm. Även som jag gör nu då. Så det vart liksom... När jag vann junior-VM så satte jag väl lite grann en stämpel på mig själv också. Att jag är fartåkare. Liksom, att det kändes tufft och häftigt. Liksom, och sen eftersom det inte fanns... Patrik Erben var ju duktig, men det fanns ingen världsstjärna i Sverige på här sidan då. Liksom, och... Då kände man sig lite exklusiv, tror jag. Så det var mycket det som gjorde att jag ville bli störtlopp och fartåkare.
Och det här med svensk störtloppstradition, varför är det liksom, och du har sagt som i Österrike och Södra Alpen att där är det liksom kungsdisciplinen. Ja. Men finns det liksom, varför finns det inte så mycket sån tradition i Sverige för? Och hur funkar det i klubbar liksom? Är det så att det satsas inte riktigt samma där, eller vad beror det på, tror du?
Jag tror att det är en mängd olika saker. Dels så har vi inte bergen och backarna för att kunna träna på ett sånt sätt som folk tror är rätta sättet att träna på liksom. Så att det blir inte att man tränar så mycket i klubbarna och i ung ålder då. Och sen så, jag tror att med Stenmark, Viberg och Anja Persson så ligger traditionen på slalom och storslalom. Där har vi redan brytit mark och visat att vi kan vara bäst i världen liksom. Men att ge sig in på någonting som ingen har lyckats med är ju lite så här, det känns läskigt liksom. Det tror jag tar emot. Jag tror inte det är så många som är beredda att offra en eventuell slalomkarriär som de ser som möjlig för att ge störtlopp en chans liksom.
Har det förändrat någonting? Har det förändrats någonting? Och har du förändrat någonting?
Nej, jag vet inte om jag har förändrat någonting. Lite grann kanske, men alla små saker hjälper till. Men sen har de ju startat det här år 2019 som är ett ungdomsprogram då, för att de ska låta dem köra mer störtlopp och fart. Sådär. Så att, jag tror att det är en viktig grej. Även om kanske inte själva upplägget direkt skapar världsstjärnor. Men så föds en idé hos många att det finns faktiskt en väg. Mm. Så jag den tror jag är superviktig.
För jag tänker, det är lite samma grej som du sa om din bror. Att ibland behövs det bara att någon som visar att det är faktiskt möjligt. Liksom, att man tänker lite.
Ja, men det är lite grann som i år att bo här också. Där ser man ju, som vi pratade lite innan vi började här, att här är många som bara... entreprenörer och visar, de provar alla möjliga konstiga saker och sätter, börjar tillverka saker, kallar det för Åre t-shirt eller vad som helst liksom. Ja. Så för folk har visat att det går att göra saker här, och då tror jag att det föds en helt annan anda att men det är klart vi ska göra det liksom. Mm.
Jag bara tänker på en sån som säger nu aktuell som Kajsa Kling till exempel.
Ja.
Och för hon är väl också lite, nu har jag skyltat om mina dåliga sportspegelkunskaper, men hon är väl på damsidan, är väl hon ganska ensam om att
på den nivån just nu, ja. Mm. Så är hon ju ensam, men det kommer några yngre tjejer också som är duktiga, men de har väl en par år kvar kanske.
Har du någon gång brottats med den här konflikten mellan portar och friåkning?
Nej, det har jag inte. Jag åkte lite friåkning när brorsan började där. Lite byggan på grejer så här, men inte, nej, jag vet, det är inget riktigt som tilltalar mig så där, tycker jag. Det, nej.
Och inte
liksom, jag vill ha tävlingsmomentet.
Ja, men så här puderåkning och liksom så här, den typen av gå på turer och när det där började utökas. Ja. Nu har ju det, jag vet inte, kommersiellt och brett boomat de senaste åren, men även under din uppväxt det här med att liksom åka friåkning och åka puder och sådär. En...
Ja, vi åkte ju mycket fritt liksom i skogen och sådär som barn. Men det är ju så sällan, det är ju fantastisk puder i Sverige liksom, så att det är ingenting man har lagt fokus på. Men det är klart, jag åker jättegärna puder när det väl kommer. Liksom, mm. Så att det...
Den dagen på året som det kommer i året.
Precis.
När du var 24 år så då hamnade du på tredje platsen på pallen i Lake Louise.
Var jag bara 24 år? Är det så länge
sedan? Enligt Wikipedia.
Ja, det stämmer nog. Ja. Shit, vad åren går.
Och då var du ganska... Det var liksom inte bara att du var den första manliga åkaren på, inom världskuppen på i pallen i störtlopp. Men du är också väldigt ung för alla störtloppsåkare, eller?
Ja.
24, det är en högre medelålder där på.
Ja, men jag var ganska ung så där. Det var jag.
Vad beror det på att störtloppsåkare har en tendens att vara äldre?
Det är mycket erfarenhet och... Alltså jag tror att du bygger upp någon sorts hårdhet i kroppen som klarar av mjölksyran och allting sådär. Så att jag tror att det tar en par år, jag vet att det tar en par år att lära sig att bli riktigt, riktigt vass.
Det är en annan uthållighet än...
Ja, men jag tror det. Det är ju sällan du ser en... Vad ska man jämföra med? Nu är det en helt annan sport. Men om du kör Ironman så är ju inte de 21 år liksom.
Precis det jag tänkte.
Alltså, utan typ... det krävs år av...
Maratonlöpare, uthållighet.
Ja, men att lära sig kroppen och lära sig var gränser går. Och
bli mentalt avtrubbad.
Ja, precis liksom. Ja.
Men för de här, alltså om vi ska på något sätt fokusera på störtlöp då, det är ju, alltså hur skulle du beskriva den sporten för någon som inte har så mycket koll på skidor?
Ja... Alltså det är ju vintersportens gladiatorspel egentligen. För även i Sverige, vi har ju liksom funderat på det där, hur man ska marknadsföra störtlopp. För mycket media skriver ju om att det är så livsfarligt och att det är adrenalinpundare i stort sett som kör det. Men alltid när jag körde störtlopp så tyckte jag så här, men fan, vi är inga idioter. Liksom. Du vet ju vad vi gör. Och man var så inne i sporten och sådär, men så här i efterhand. För jag var uppe nu i vintras så titta på tyska landslaget när man har tränat i störtloppsbacken. Och det var mörkt och isigt och slagigt. Och fan, jag tänkte, men herrejävlar vad skönt att jag har gått till pension. Liksom. Så att det är ju, när man ser det live så är det ju helt brutalt. Alltså. Det är ju verkligen gladiatorspel. Är det.
Vad är det för hastigheter som...
Ja, snabbaste hastigheten är väl upp mot 150-160 km i timmen. Och det är efter 2 minuter när jag har rätt mycket mjölksyra och kommer över ett krön och ska svänga 90 grader. Liksom. Så att det är inte bara rakt ner, då, utan det är lite andra element att räkna in också.
Och de här banorna, hur mycket kan de skilja sig åt? Då, och nu, om vi tänker på världstouren.
Ja, alltså, pratar vi världscup så är det ju... De skiljer sig åt, det gör de, men det är ändå samma sport i stort sett. Mm. För det är ju oftast de samma killar som är i toppen. Liksom. Det kan variera lite grann beroende på förhållanden. Och sådär då, men backarna är av samma karaktär skulle jag säga, ungefär.
Och rent teknikmässigt, för det kan man också läsa om man läser på din Wikipedia-sida, så står det att du ansågs en av våra världens bästa glidare inom störtlopp.
Vet du vad det roliga är? Det är faktiskt jag som har skrivit in det där. Jag har editerat min egen Wikipedia-sida, det är sant. Men det stämmer. Det stämmer. Jo, nej, men alltså, jag behöver vara bästa glidare där, men inte att vara bra på Stureplan, tänkte jag säga. Utan det var ju mer på flacka partier, alltså lättåkt, ska man säga, där det går... Mycket störtloppsställningsåkande så att säga, och där du ska skapa hastighet lite grann. Mm. Det tror jag att jag har i de svenska småbackarna lärt mig att skapa fart på skidor. Medan i Alperna så lär man sig att bromsa ner väldigt fort.
Ja, just det. Är man van med långa transportsträckor?
Ja, men precis. Lite grann. Liksom. Mm. Skämt åsido så tror jag det är så. Ja. Liksom, att man har stått mycket på flack och flackslalom, storslalom och allting, så jag har lärt mig på något sätt att stå på skidorna på ett väldigt effektivt sätt när det är lite flackare.
Vad är knepet?
Bakåtvikt tänkte jag säga. Bakåtvikt, och sen är det ju en gravitationssport så att du ska alltid ta plusmeny när du går på McDonalds liksom.
Det är så?
Ja, men absolut. Ju tyngre du är, desto fortare går det. Och sen ju tyngre du är, desto svårare blir det att kontrollera när det blir så att säga teknisk åkning när det är brantare då.
Om du ska bryta ner en väldigt bra störtloppsåkare, vilken vad utgör en bra störtloppsåkare? Liksom allt ifrån fysisk styrka och var styrkan sitter och teknik, vad måste man kunna behärska? Liksom?
Alltså om man ser...
Förutom att man ska ta plusmenyn på...
Ja, banken. Precis. Alltså rent generellt en alpin skidåkare, jag tror inte det skiljer så mycket från en slalom till en störtloppsåkare. Förutom att startloppsåkan får gärna vara lite större. Men annars är det ju... Det brukar jag ta som jämförelse där med när man ser en alpinåkare. Han är inte riktigt bra på någonting. Men han är väldigt, väldigt bra på det. Eller väldigt skaplig på de många grejer. Liksom du ser Mästarnas mästare på tv. Superstars, så är det i stort sett alltid alpinister som vinner. Stenmark vann.
Ja, är de med så vinner de. Liksom.
Ja, precis. Ja. För de har tränat så allround. Jag vet inte om det är ovetskap om vår sport för att vi inte vet vad vi ska träna exakt på. Eller om det är att vår sport är så komplex så att du måste vara bra på allting. Liksom. Så Stenmark vann, Pernilla Wiberg var tvåa som kvinna, då, det är ju bra. Myhrer vann Superstars på trean, Bode Miller vunnit USA, Hermann Mayer i USA och Österrike, Alberto Tomba vunnit USA, Svindal vann i Norge, så att det, jag tror att det är ett bevis på att alpinister är beroende på synvinkel, halvkast på allt eller rätt skaplig på allt.
Men det är alltid från råstyrka till lätthet och koordination, ja, och smidighet.
Snabbhet, taktik, teknik, uthållighet, kondition, alltså det är så här. Jag var inte speciellt jättebra på något fysiskt sådär liksom. Men ger de mig en badmintonboll kan jag spela badminton, eller ger de mig en kajak kan jag paddla liksom. Så att det, jag tror att man har en ganska bred fysisk utbildning så att säga.
Hade du några så här favoritbanor och hatbanor? Ja, för det finns ju en hel del
absolut.
Legendariska
Ska vi börja med hat eller kärlek tänkte jag säga.
Börja med hatet.
Ja, hatet är ju definitivt Bormio. Alltså jag har ju inte firat jul på 10 år i stort sett när jag körde världscupen. Det var ju, den låg ju alltid mellan lagarna och den backen, eller racet. Vad kommer hon nu? För den ser inte så läskig ut på tv, så du får ju liksom inte det credit att bara shit, som i Kitzbühel, då är det ju, det är ju svettigt liksom, men du ändå, när du kommer ner så är det 40-50 tusen människor som står och skriker liksom, och då tycker du, ah, shit vad coolt. Men i Bormio är det är så tyst, mörkt och ensamt, det är mellandagarna och det är liksom ingen julstämning och det är backarna liksom, den är, du ser ingenting, alltså det är taskigt ljus, vilket sådär kan låta, men det är inte så farligt, men det, för mig, jag vet inte om det var speciellt för mig, men jag hade väldigt svårt när jag inte riktigt såg underlaget. Och...
Det låter inte orimligt att tycka
så. Men vissa har inga problem med det där, ser det ut som i alla fall när jag pratar med dem, men jag tyckte att det var skitjobbigt. Liksom. Och när du inte ser någonting så spänner du och så blir du väldigt trött och så börjar du åka väldigt dåligt och då blir det ännu jobbigare och så blir det bara väldigt jobbigt jullov så att säga. Så Borrby har ju varit så här, en stor, tung sten i hjärtat under 10 år liksom.
Det perfekta åket ska kunna vara avslappnad genom hela.
Ja.
Eller så avslappnad man kan vara då.
Ja. För jag hade en vecka i min karriär där jag faktiskt var bäst i världen. Det var i Val Gardena, vilket år var det här då? Kan det ha varit 2012 kanske? Något sånt där. Och det var liksom som när jag var där i Val Gardena i Italien då, som var väl lite favoritbacken, så det var, jag såg inga svårigheter. Jag åkte runt typ och sjöng i backen. För första träningen vann jag med 4/10 eller någonting. Och så andra officiella träningen, alla kliver på och får testa grejer och allting, så vann jag den med 1:30 tror jag, alltså 1:30, vilket är en evighet i störtloppssammanhang då. Och jag kommer ihåg att jag bara åkte runt typ så här, alltså jag åkte med krafterna hela tiden liksom, och det var fantastiskt. Sen så tävlingen var ju inställd sen för att börja snöa och sådär, så att det var lite bittert, men ändå inte, för jag, på något sätt så visade jag lite grann för mig själv att jag kunde faktiskt vara bäst i världen liksom, sådär.
Men tror du att det där, den här stämningen som du nyss beskrev, tror du att det är det vanligt för den typen av åkare att man, när det väl kommer till kritan, det är inte jättemånga dagar under din karriär som du känner att allting bara stämmer och du bara liksom finner den här harmonin?
Ja.
Eller är det liksom det som skiljer, är det det som gör att vissa människor liksom blir, sticker ut och blir liksom de här ultrastjärnorna liksom, de, ja, som snabbt kan komma in i det här?
Det där har jag tänkt en del på, speciellt efteråt karriär, vad är det som gör att Axel Lund Svindal vinner de flesta racen liksom, eller är i topp hela tiden? Och för när jag ser han så ser det inte ut som han tycker att det är jätteskönt att åka skidor, men han bara bryter sig ner på ren vilja liksom. Så att det, jag tror att det är olika från personer till personer hur man måste känna för att prestera. Och jag tror att jag var någon lite känslåkare som ville att allt skulle kännas väldigt bra och inbakat i bomullen i stort sett då. Mm.
Att det var väldigt viktigt hur det var dagarna omkring, hela inpaketeringen.
Ja, liksom. Men precis, jag kände underlaget, allting, liksom hur jag mådde rent psykiskt. Och, det tror jag var väldigt viktigt för mig. Sen är det så svårt, det är så många, det är som sagt en så komplex sport. Liksom, så att det är svårt att veta varför det är så, eller varför det gick så bra den helgen. Eller, det enda jag vet är att jag inte kommer ihåg vad jag gjorde, utan jag bara åkte runt och sjöng. Liksom, så här. Och det är väl ofta ett tecken på att du är avslappnad då.
Precis. Men är det en, om vi ska prata om kärleksbanorna?
Ja, men det var det på något sätt. Det var mycket terräng, kallar man, alltså mycket gupp och hopp och grejer. Så att det är väl i stort sett, jag tror vi har räknat någon gång, att det är ungefär 350 meter i luften på vägen ner. Alltså totalt då. Mm. Så att det är många stora hopp och mycket terräng som jag gillade då.
Och som Kitzbühel och Hannenkamp är ju också sån här legendar. Ja. Säger man störtlopp så är det väl oftast den backen.
Ja, så är det ju. Absolut. Det förstår jag också.
Vad kan du berätta om den? Både historik och hur backen ser ut och hur åket upplevs och sådär. Varför har den blivit legendarisk?
Jag tror att mycket Hannenkamp-rennen, det har ju varit, vad ska man säga, det är liksom, det har funnits väldigt länge dels, och sen så är ju backen, den är ju faktiskt helt störd. Och det finns ju liksom ingenting. Skulle du bygga en sån där backe idag så skulle ju folk bara, men är du inte riktigt frisk liksom? Så här. Alltså, man skulle ju aldrig tävla i den, tror jag. Men i och med att den har funnits så länge, och när det gick saktare för 70 år sedan, så har man hela tiden höjt ribban successivt för den backen, så att man visar att man kan köra den liksom. Så att den är ju, dels är ju backen helt enormt häftig, och sen är ju inramningen som de är sponsrade av Red Bull och allting liksom, och hela upplägget runt omkring blir ju väldigt myt. Alltså det höjer ju myten om racet liksom, så här. Och sen är det en klassiker som, ja, många vet ju om det också. Jag vet inte riktigt varför det har blivit så, men jag tror att det är,
men ett hårligt åk.
Ja, det är det. Det är liksom, för när man ser det på TV då så här, oh shit, det där ser ju svettigt ut, men när man ser det live, då står ju till och med vi åkare uppe liksom i det här Red Bull-tältet på start och kollar ner och bara, men vad fan är det frågan om? Liksom, det ser ju helt sjukt ut faktiskt. Det är någonting jag rekommenderar. Om du är lite sportintresserad och framförallt skidintresserad, så är det någonting du ska se. Få se vad faktiskt är möjligt på skidor.
Och när man kastar sig ut för det, hur känns det?
Det är faktiskt nästan värre att titta på än att köra. För när du inte har, för startupsgrejerna du har på fötterna är ju byggd för att klara av grejerna liksom. Så att när du får fart och får grepp på isen och allting, så det är klart det är helt för jävligt att köra, men samtidigt skithäftigt. Så är det är värre att titta på liksom, när du inte, för står du still så får du inte grepp på isen liksom, oavsett hur vassa kanter du har, utan du måste ju upp in 100 blås innan du får böj på skidorna liksom. Ja, men det är som en Formel 1-bil, du kan inte svänga med när du inte har värme i däcken liksom. Nej. Utan du måste få upp farten för att få greppet liksom. Så att det är jävligt häftigt här. Det är svårt att beskriva så här egentligen.
Du sa en grej som jag inte ens har tänkt på, just att många av de här backarna, kanske särskilt i Alperna som har en väldigt lång tradition inom race och så, är ju att backen är gjord för som skidorna var för lång tid. Så, ja. Sen så har det hänt så otroligt mycket. Så att det måste bli en väldigt speciell konflikt och stundtals lite jobbig konflikt. Liksom.
Ja, men visst är det så. Alltså det, och samtidigt så har man har ju alla sett backen på TV. Alla vet hur de ska göra för att ta sig an backen. Liksom. Mm. Och jag kan berätta en lite rolig historia. Första gången jag skulle köra där så sitter jag uppe i... Jag tror jag hade 31. Tror jag. Och så sitter vi i Team Hospitality uppe på start då. Och så sitter jag med en kille, en bra kompis fortfarande än idag, Marco Büchel heter han, från Liechtenstein, jättetrevlig kille som tog hand om mig lite grann när jag var yngre då på touren. Så sitter vi där uppe och så börjar tävlingen då. Först ut är Scott McCartney i USA. Han startar och vi sitter och kollar, jag och Marco tillsammans där första minuten, första en och en halv då, och så säger han till mig, Marco Büchel, liksom så här, det blir ju lite manligt snack i Team Hospitality då, liksom. Så han bara, men du vet Hans, att du ska förlora oskulden idag. Och då säger man ju liksom så där lite manligt, mansgrisaktigt, nej men du vet, jag är inte oskuld, bara så du vet, ungefär så där liksom. Och då tittar han på mig, jo, du är oskuld. Och då bara fnittrar man, eller man säger, man bara, ja, liksom garva till lite grann så här. Men det var väl någonting som låg i det också, att det var, alltså det är ju en så brutal tävling, för senare, alltså 10 sekunder senare efter han har sagt det, så kollar vi på Scott McCartney på tvn då. Och han far ju backen på sista målhoppet och blir ju liggande medvetslös. Och man ser ju liksom hur kroppen får såna här spasmer och rycker liksom. Och det är först då liksom man tänker sig, men shit, vad fan har jag gett mig in på? Mm. För många idrotter, det fanns ju ett program förut som var Medaljens baksida, som SVT gjorde eller någon, eller vem det var. Där man pratade om liksom baksidorna från sporten och allting. Mm. Men störtlopp är ju alltså... konsekvenserna där kan ju bli förödande. Och det var ju först där när jag satt där, för jag hade ju sett krascher på TV förut också liksom, men när jag satt där och såg det här och själv sen skulle ut och ladda allt vad jag äger och har, det är först då jag tänkte så här, men shit, vad fan man gett sig in på liksom. Det här är ju, det är ju faktiskt på riktigt liksom. Mm. Det är inte, ja, jag kan ta att jag bryter ett ben eller att armen går av eller någonting, men när man ser en polare ligger liksom i spasmen och rycker, och så vet du själv att du ska ut och inskrädda sin pyjamas liksom och ladda på allt vad du har. Det blir en jävligt speciell känsla, och det skapar en väldig gemenskaphet i starthuset. Liksom. För senare den här tävlingen, när jag ska ut i, kommer in i starthuset liksom som ung svensk junior där, står i starthuset, så det är på sluttampen av Hermann Mayers karriär. Så han startar före mig. Och i starthuset då, den här störtloppslegendar, alltså skid, han är inte legendar, han är ju sån där gud liksom i Österrike och Hermann Mayer, så tar han av sig handsken i starthuset och önskar mig lycka till med ett handslag liksom. Och då känner vi inte varandra, vi har väl i stort sett kanske inte pratat med varandra innan heller liksom. Och då var det så här, det är också en sån här som man bara, men shit, alltså fan, det här är ju på riktigt lite grann, att man, det låter ju så klyschigt, men man tävlar inte så mycket mot varandra, utan man tävlar faktiskt. Svåraste motståndaren är att slå sig själv, tror jag. Alltså, övervinna allt mod och... jag vet inte om man ska kalla det mod heller, men övervinna sina instinkter att gå förbi bekvämlighetstänket, liksom, eller...
Men för det där är ju, det är ju verkligen... Det här känns ju som att katt och råtta lek inom dig mellan vad som är... Och den här gränsen mellan det här är jättehäftigt eller det här är as... otäckt, och jag vill åka hem. Och jag ser framför mig så här, när ni sitter där och väntar och en efter en, ni flyttas närmare och närmare startfållan. Alltså det är nästan som så här landstigningen i Normandie liksom, så där sitter och väntar på.
Ja, men alltså man ska väl inte jämföra med såna allvarliga grejer, men jag kan tänka mig att det är nog samma känsla som inblandade. Alltså om man ser hur alla beter sig av de tävlande upp i liksom, när man sitter och väntar liksom, och det är såna krystade skratt, det är som nervositet i luften liksom, och sån spänning. Man försöker liksom slänga ett dåligt skämt för att lätta upp stämningen och bara få tankar på någonting annat, alla bara så att det är väldigt tryggt, det är det.
Men hur alltså, för du, det är kanske många som är det, men nu har jag ju hårdpluggat dig.
Okay,
du verkar ju ändå väldigt öppen med att med dina rädslor, att du verkligen säger att du är rädd och har varit rädd när man åker och sådär. Och den här liksom, hur har du överkommit det här, och liksom hur har du genomgått sig mental träning och hur?
Alltså det där är ju en sån här kanske en av de större misstagen jag gjorde i min karriär, var att prata öppet om hur rädd jag var, eller att jag var skraj för störtlopp. Och för på något sätt så bildades det en sanning för mig, för jag upptäckte att du kan ljuga otroligt mycket för dig själv och säga att nej, men jag är totalt orädd. Om du säger det 1000 gånger, ja, då blir du ursäkta språket, men då blir du orädd. Men eftersom jag kommer från det svenska samhället och man inte ska sticka ut och jag är uppfostrad i en ganska normal familj och allting, så har jag väl en tendens att ofta att inte visa någon större kaxig sida liksom så där, utan men jag är lite skraj liksom och sådär. Och till slut så var det ju liksom så att folk eller mina konkurrenter också skämt och bara, åh fan, det här är lite läskigt, eller hur Hans? Så här. Men jag vet att de var ju lika skraj egentligen, men jag var väl den enda som egentligen pratade om det då. Och sen så, för det var en gång i Kitzbühel också, jag valde att åka hem. Jag kände att nej, nu är det för mycket. Jag åker hem liksom, jag kör inte. Och då tänkte jag så här, det var ett väldigt svårt beslut, men det var, jag tänkte så här, undrar vad konkurrenterna kommer att säga när jag kommer tillbaka till nästa tävling. Liksom. Det var inte en enda kille som sa någonting om någonting, liksom, utan alla bara, känner, liksom, det var inga konstigheter alls. Liksom.
Inte att de började liksom tråka dig
fler. Nej, inte liksom så här, fan, du drog hem, eller det är liksom inte den attityden på start, utan alla vet vad det handlar om liksom, och alla respekterar varandra. Liksom,
så det säger ju väldigt mycket om stämningen och respekten mellan åkarna.
Ja, för det finns liksom ingen som står på start och bara, för fan, vad ska jag köra ifrån er idag? Liksom, och nu, alltså, ni har inte en chans. Liksom. Det finns ingenting av den attityden, för det visar sig efter 5 sekunder hur tufft du är. Liksom, så att du kan ju inte snacka dig till ett bra åk. Liksom.
Men hur, om du ska liksom titta på, vad ska man säga, konkurrenterna eller liksom andra åkare, är, för nu med min ringa vetskap, då tänker jag så här, att då skulle man så här, om man satt och jobbade i team, så skulle man liksom ha någon slags mental coach, kanske till och med så här idrottshypnos, att liksom så här, att du liksom, visst, du kan vara nervös och liksom så här face your demons, men sen så när det börjar närma sig start, så måste du försätta dig i någon slags mental bubbla, och du måste liksom hitta massa knep för att hur du ska hamna i den här bubblan och hur du ska känna där. Hur jobbar man så, eller?
Alltså jag jobbade inte så fram till 2012. För då hade allt, jag tyckte det flöt på ändå, det utvecklades hela tiden. Liksom. Det var liksom ingenting att rota så mycket i mental träning. Jag hade väl lite den inställningen tyvärr, att mental träning är till för förlorare som tror att de inte kan vinna. För jag vet inte, på något sätt så inbillade jag mig, och det vart en sanning för mig, ja, men jag är mentalt stark, jag behöver inte sånt där. Då kanske jag inte behövde det, för jag har varit bättre och bättre på det hela tiden liksom. Men sen så 2012 så bröt jag benet rätt styggt, och efter det så någonstans så föddes väl en lite osäkerhet i åkningen och allting, liksom, att jag började tänka lite mer på risker och allting sånt där. Så att efter det så började jag jobba med Thomas Fogdö lite grann då, på slutet av karriären. Men jag fick väl aldrig riktigt att lyfta skidåkningen efter den olyckan.
Och sen det här med att träna reaktionsförmåga, är inte det någonting, nu kan jag liksom bara blanda ihop allting, men jag vill minnas att amerikanska teamet.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
De hade något program där man kan säga att de verkligen jobbade med att alltså specifikt att liksom just för upp reaktionsförmågan för att liksom kunna göra snabba korrigeringar och räddningar och sådär.
Ja, det kan, jag är ingenting vi tränade på sådär. Nej. Direkt. Liksom så här,
hur för de... just det här beslutsfattandet under åkningen måste ju vara, det är ju, alltså det måste ju gå så instinktivt så att...
Det är det som är så speciellt också, som jag sa innan, att när det går bra så åker du runt, du tänker ingenting.
Det är bara så här konstant flow liksom.
Ja, men du, det är instinkt liksom, du kan åka lalalala. Det känns som du har all tid i världen och allt går lätt och... Så då känns det inte som du behöver någon reaktion eller någonting, eller konditionsstyrka eller ingenting. Men när du är i dålig form och börjar tänka och det knackar i maskineriet, då behöver du ju all träning eller vad man kan säga som finns. Liksom.
Nu, en så här, om jag ska släppa fram hobbypsykologen i mig,
ja.
Då kanske det här du berättade precis i början, att du liksom inte riktigt har så här, tänkt framåt, utan att du lever väldigt mycket i nuet och försöker liksom... Om man tar den... liksom livsfilosofin och bara komprimera ner den till ett åk. Så då har man ju på något sätt egentligen en bra störtloppsåkare, kanske måste vara precis så. Liksom inte, alltså allt utanför ens horisont existerar inte, utan att man verkligen
ja, är lite grann kanske. Jag har inte tänkt på det så, men det är en bra hobbypsykolog faktiskt. Nej, men det tror jag absolut.
För man kan ju liksom, man måste ju ha en extrem närvaro.
Ja.
Du kan ju inte direkt tänka på räkningarna när du liksom kastar ut för en
isig. Så är det ju. Så jag tror att du måste väl vara på något sätt, jag skulle inte säga osmart, men lite obrydd om...
Bortkopplad, tänker jag.
Ja. För det är som sagt lite risker att hantera liksom, och även konsekvenser som kan styra om ens liv ganska allvarligt. Liksom.
Och du har ju sådär, 2012 så bröt benet, men sen så 2007 så i Val d'Isère så var det också med om en ganska...
Ja,
jag fick för mig att det var den större av...
Nej, men jag fick mycket publicitet för den.
Bara för att det blev en häftig bild när du låg i sjukhussängen.
Ja, precis.
Men vad hände, berätta om det åket.
Ja, jag kommer ihåg i stort sett fram till jag sätter fram stavarna i startgrinden och sticker iväg. Men sen är det ganska svart. Men sen har jag fått så mycket återberättat för mig också, så jag vet ju inte riktigt vad som jag kommer ihåg och vad som har skapats.
Var det tävling eller träning?
Det var tävling i Val d'Isère. Och jag var väl... När var det? Så var det 2007 var det?
2007.
Ja. Och jag kommer väl i ett snabbare parti där det går kanske 115-120 km/h då. Och nu vet jag inte om jag minns det eller om jag fått det återberättat, men att det är som en liten kompression där som jag inte riktigt ser, och så får lite mer tryck på skidorna än vad jag tror själv, och så svänger det till en decimeter för mycket, så knät kommer in på insidan av käppen istället för på utsidan av käppen, så i och med det, i den hastigheten, så blir det att jag får rotation, alltså jag fastnar i käppen lite grann, så jag får rotation och vrids upp 90 grader, och sen hugger ju kanterna, vad ska man säga, som en 90 grader då, som en tåhugg på snowboard ungefär. Och jag sopar ju backen med en sån här whiplash, slås ju medvetslös direkt liksom. Och så glider jag ju då på snön med ansiktet neråt, så jag skrapar ju bort, jag får ju som en fin ansiktsporrengöring kan man säga då, på, med plusmeny på.
För ansiktet är ju helt oskyddat, alltså, ja. man har väl en sån här...
Nej, man hade integralbåge förut, men då upptäckte man att det kunde man väl, om man just så här då slogs medvetslös, så kunde man få nackskador.
För att det blev ett studs.
Ja, att den fastnade i saker liksom. Och ja, men så jag slog mig medvetslös där och gled en par hundra meter där på fejan. Och skrapade bort huden i ansiktet mycket. Och läppen vek sig neråt, så jag drog bort tandköttet här nere. Och munnen sprack lite grann på sidan. Och...
Såg ut som Jåken.
Ja, men det var styggt liksom. Och så när jag vaknade till liv där så känner jag ju min tränare Ulf Emilsson. Han har ju i och för sig berättat det här också. Det är säkert inget jag kommer ihåg då. Men jag vill ju ofta, när jag kraschar så vill jag ju ställa mig upp och känna att allt var okej. Liksom. Jag ville upp på fötter Och lika dåligt så här, jag skulle upp liksom, men han trycker väl i stort sett ner med ett knä i bröstet. Liksom, du ligger still till sjukvården kommer liksom. Så jag ligger där liksom. Och då, det, han säger att det droppar ju inte blodet, det rinner ju blod från ansiktet liksom. Jag har ingen skinn i ansiktet kvar liksom. Han var så in i helikoptern där. Får väl morfin ganska omgående. Men jag känner ändå att jag måste ringa till mor och far. För jag vet att jag hade ganska högt nummer, så jag tänkte att de har säkert inte sett på tv. För jag tänkte att jag måste ringa till dem i alla fall. Får ta på en telefon och ringa till mor och far och säger att jag är helt okej. Jag trillar, men det är okej. Jag ska bara röntga näsan på sjukhuset. Eller först så ringde jag, tror jag, Ulf till mina föräldrar och sa att han är okej, han kan röra på fötterna. Och föräldrarna då, vad bra, han kan röra på fötterna, då är det okej. Liksom. Så att de var ju ganska härdade också. Ja, men så ringer jag till föräldrarna och säger att jag är okej, jag ska till sjukhus. Ringer till flickvännen och säger också att det är okej. Till sjukhuset, röntgar näsan, har jag någon minne av att jag står med någon röntgenplåt så här i ansiktet. Och sen så när jag ligger i sjuksängen där efter en dag, så känner jag att jag måste gå på toaletten första gången då. Och då kände jag så här, för jag hade känt i ansiktet, det var ju som bara vitt gult kladd i hela ansiktet liksom. Det var ju någon varsårsalva liksom. Jag tänkte, men shit, hur ska det här gå egentligen? Och då hade jag ju frågat läkarna, men de sa ju att men efter 2 veckor så är det okej liksom. Då tänkte jag, fan, det låter ju bra då. Ja, så frågade jag sjuksystern när jag skulle gå på toaletten. Ja, finns det någon spegel på toaletten? För jag vill inte se mig själv riktigt än liksom, kände jag. Men så, hon bara, ja, det, och tittade hon in. Ja, det sitter den på väggen där. Men då förklarade hon fel, sen satt jag på andra väggen. Så jag sätter mig ner på toaletten liksom, rätt sliten och mörbultad liksom. Så tittar jag upp och då ser jag ju spegeln framför mig liksom. Då blir jag ju såhär, shit. Alltså det var riktigt läskigt när du inte känner igen dig själv liksom, utan det var ja, det var ett monster som satt där, alltså rent visuellt då, liksom. Det var liksom, jag hade ingenting, var svullen och bara som en gul key lime pie fejan liksom. Det var riktigt såhär, man bara, men vad fan är det som händer liksom. Så det var rätt brutalt. Sen så åkte jag till Syrs flygplats, träffade flickvännen där, och hon var ju stark då faktiskt, det måste jag säga. För det är inte så kul när...
Det såg inte så pussvänlig ut.
Nej, fan eller. Usch. Men det där, ja, så gick väl 2 veckor, och så började ju liksom skorpan trilla av sakta men säkert då.
Men hur... Alltså hur... Och sen så det här 2012, jag vet inte om du ska säga någonting om det också.
Ja, det är ju en rätt kul historia. Det är ju... Det kan vi prata länge om i och för sig. 2012, Kvitfjäll. Jag åker en hundradel för långsamt. Jag innebär då att jag kommer på 26:e plats i världscuprankingen. Jag missar världscupfinalen eftersom det är de 25 bästa som får åka. Jag missar det med en världscuppoäng. Och den här världscuppoängen missar jag med en hundradel och som sagt. Så jag får åka till Europacupfinalen. Europacupfinalen är då nivån under världscup och säkerheten är inte lika bra som på världscup. Så när jag besiktar banan på Europacupen så ser jag på besiktningen att oh shit, här är det redan ett hål innan tävlingarna börjar.
På besiktar banan då åker
jag. Ja, när du liksom åker sakta och hasar och kollar linjen liksom, och lär känna backen. Och då ser jag i spåret där att det är ett hål i banan redan liksom, så de står och försöker reparera då. Jag tänker, ja, men det var inte bra då. Men jag är medveten om det där. Och sen så går tävlingen igång och jag startar och drar iväg bra och kör. Ja, går bra liksom. Och så kommer det här hålet och så tänker jag, passa hålet här nu. Så då kliver jag av ytterskidan lite grann, för jag vill liksom inte ha tryck på ytterskidan när jag kommer in i det här hålet och sätter ner det då. Vilket är helt fel reaktion, utan nu ska jag egentligen ha bra tryck på grejerna så att grejerna sitter kvar på fötterna. Men i och med att jag inte hade tryck så tappar jag vänsterskidan då i det här slaget. Så jag tänker, oh shit, jag måste åka vidare. Eller jag vill inte trilla liksom, så jag försöker åka vidare på innerskidan då. Men då släpper den också, så börjar jag hasa och då går det rätt fort. Liksom. Det kan gå 110 km timmen. Och sen så är det ju på våren, så att det har ju blivit lite slask utanför spåret. Så mina sylvassa rakbladsskidor hugger fast i vallen. Liksom. Och benet kommer ju på något sätt under mig. Så jag kastas ju upp ungefär som en sån här highsider på motorcyklar. MotoGP liksom. Och så flyger jag upp i luften och voltar rätt kraftigt i luften, och samtidigt som jag flyger i luften så kände jag såhär, men shit, vad var det där som small? Ja, alltså det var som en explosion i hela kroppen, kände jag. Jag tänkte, men vad fan var det där nu då? Var det knät som rök där nu? Och så landade jag liksom i en väldigt duns i marken på det hårda underlaget då. Och glider ner för en lång brant, det var ju brant nedanför där. Så när jag ligger på rygg och tappar båda skidorna och liksom har landat på marken utan handskar, glasögon och hjälmen sitter väl halvt på, liksom en rejäl åktur då. Så kollar jag ner då, samtidigt som jag glider fort nerför. Och då ser jag ju hur det högra benet är som en lös kokt spaghetti som bara fladdrar liksom, och bara så här, den vrids och fladdrar och... Alltså en riktigt mad Henke Larsson-bilden liksom, fast i pjäxan liksom. Och så smäller det ju säkerhetsnäten när jag kommer ner till dem där, så jag glider rätt fort. Och så hamnar jag som i fosterställning på sidan så här, och jag tänker direkt bara, nej men fan. Det har varit som en mardröm att bryta benet och se benpipan sticka ut genom fartdressen, det har jag inte velat göra liksom. Så tänker jag så här, nej men fan också, jag bröt benet. Jag vågade inte titta ner heller, liksom. Jag ville inte se det. Men det gjorde, just då, i de här sekunderna, så gjorde det inte så ont. Så jag började känna med handen ner längs med benet, den här farten, sen sitter ju som ett smäck. Liksom. Och så, nej men det känns okej. Okay. Och så kände jag, liksom, ja, men det känns som att i alla fall foten ligger åt rätt håll, så att inte den ligger och pekar åt månen. Liksom. Och så började jag, liksom, ja, men det känns okej. Okay. Och så tittar jag ner, då ser ju allt okej ut. Liksom, så här, jag ligger på sidan då. Och så börjar vicka lite på tårna, men då känner jag att det knastrar lite i smalbenet. Så här, det där känns inte normalt. Alltså, lyfter jag lite på knät för att se, men då ser jag ju hela benet bara, det är ju ingenting kvar av benet. Liksom. Och då bara, nej, jag bröt benet. Liksom. Så kommer ju tränaren ner då. Och då ligger jag ju rätt lugn, där jag är ju naturligtvis i chock då. Han bara, hur gick det? Nej, det gick inget bra, jag bröt benet. Liksom. Helt lugn, så han bara, nej. Jag bara, jo. Kolla. Och så bara lyfte jag på knät. Så han bara, ah, men ligg still, vänta, vi hämtar läkare. Så. Ja, och så kom läkare där och så, jag ville ju ha morfin direkt, liksom. Jag ville ju bort i dimman. Mm. Men då fick jag någon sorts klubba jag skulle lägga under tunga som skulle smälta. Jag var ju så förbannad. Jag bara, ge mig morfinspruta, liksom. Fan. Så jag tuggade i mig den där morfinklubban, vad det var nu var. Liksom. Så här får jag med, liksom. Vi måste bort. Så jag fick en till. Och så paketerade de min sån här räddningsläder och körde ner till botten av dalen. Och så kom ner där och då började det liksom bli lite jobbigt. Så här, det bultade ju benet liksom. Och, så här, och kommer in till läkaren där i Åstadalen i Latuil som det hette. Och den här läkaren är ju inte riktigt van vid racing, utan han är ju van vid vanliga skidskador. Liksom, folk som bryter ben och grejer. Så han klipper upp fartdressen på mig där. Och det är ju liksom inget öppet benbrott, så att det ser, benet ser ju ganska helt ut i alla fall, så det är ju skönt så att det inte är så mycket blod och grejer. Men och så då, han bara, jag måste ta det pjäxan. Jag bara, men har du ingen såg liksom, vi måste ju såga upp skiten liksom, en racingpjäxa är inte bara att ta av sig sådär. Han bara, nej men jag kan hjälpa dig, säger han. Och jag bara, och då börjar han liksom bryta benet, så jag bara, nej men sluta, det här går ju inte. Så jag tillsammans med min trädare börjar, vi måste ju göra det själv då, för man måste ju ta av sig skalet först och sen innerskon. Så liksom där närbenet där som en spagetti, vet, så höll vi på att bryta och bända för att ta av sig pjäxa där. Det var så rått, vet, det bara knastrade. Ja, precis. Ja, men det var liksom så här, det är ett minne jag har från karriären. Alltså, det var så brutalt. Liksom. Jag bara vrider den hårda där i sin pjäxan och benet bara skrapar. Och, det var brutalt. Men fick vi av sig det och röntgade. Det var ju tok av benet där, båda vad och skenbenet. Och så ner till en större sjukhus i Dalen där då. Och då frågade han, vill du operera direkt? Nej, jag vill inte operera här. Jag vill operera hemma i Innsbruck, för jag bodde i Innsbruck då. Så jag ville flyga helikopter in, men då fanns det ingen helikopter. Och så fanns det ingen ambulans som kunde köra mig dit heller. Så jag fick någon så här Röda Korsets räddningsbil som skulle köra mig dit av två italienare. Och de där två, vet du, de hade väl ingen aning om att det var ganska allvarligt. Så de åkte ju typ hem och hämtade massäck. För det var ganska långt därifrån till Innsbruck. Det var liksom 5-6 timmar. Som åkte hem och hämtade matsäck på vägen. Och jag bara, vad är det som händer? Liksom, jag ligger ju bak i räddningsbil när de är hemma in och brer smörgåsar. Och då vet jag bara, vad är det som händer? Och så pratar de ingen engelska. Och jag är ingen italienska. Så det slutar med att jag ligger i den här räddningsbilen i 9,5 timme. På väg till Innsbruck. Liksom.
Men och då har du på utflykt?
Ja, men typ liksom. Och till slut, jag blir vansinnig. Jag bara ligger och slår i väggarna där bak. Liksom, för jag känner att min fot... Den börjar bli kall. Jag börjar frysa om fötterna. Liksom. Tänker jag, det här, inte liksom att jag är lite frusen om fötterna, utan det var någonting som var fel. Då. Så jag slår i väggarna i ambulansen och är vansinnig. Liksom. Han kommer bak. Liksom. Jag säger liksom, Freddo. Och pekar på foten som är kall på italienska. Si. Och så bara lägger han på täcket liksom, och fortsätter puffa vidare. Jag tänkte, fan, det här är inte bra. Men sen då, efter 9 timmar kommer vi fram till Innsbruck där läkarteamet står redo. så ser de att jag har ingen puls i foten liksom, utan det, foten är ju mer eller mindre på väg att dö liksom. Så in på operationsbordet där, då kommer jag ihåg hur jag läggs på den här metallbritsen med 6-7 läkare runt omkring mig och med fartdressen uppklippt liksom, rätt makaber syn liksom. Och så står ju läkaren och känner på benet liksom och funderar. Och då kommer jag ihåg, jag bara, varför kör vi inte? Liksom? Så han bara, men jag är lite osäker om jag kan operera, för det var sådana fasciaskador liksom. Med sån här, vad heter det?
Just ja, ja men den här...
Ja, när det blir för trångt liksom. Mm. Det var ju så svullet benet så att det fick ju ingen blod då. Och då tänkte jag, men fan, säg inte att jag ska upp och skära upp benet liksom, så muskeln trillar ur. För man måste ju göra så då. Öppna upp huden så att muskeln får till ut och få blod då. Så jag ber ju och bönar, liksom, men kan du inte pröva operera i alla fall? Liksom, så han bara, okej då, vi opererar liksom. Ja, så opererar hon där då. Och sen när jag vaknar så står det en sjuksyster och masserar foten på mig. Jag blir liksom så här, gud vad snällt. Liksom, jag tog ju alltid tipptopp liksom. Då frågar jag, varför masserar du foten så där? Nej, vi måste få igång pulsen i den igen liksom, och vi får ingen riktig puls i den liksom, så där. Men då efter 4-5 timmar när jag vaknade så mätte de upp lite svag puls och allting liksom, men så här i efterhand tror jag att det var rätt nära att det gick på tok på riktigt liksom.
De hade kunnat kapa benet typ.
I värsta fall kanske. Så pass illa som det var. För jag hade ju en kompis i Kvitfjäll då som han bröt i benet och snurrade 4 gånger runt så här benet och han fick ju amputera det liksom, så att det är liksom, man har ju varit med om en del fysiskt våld liksom genom tiderna.
Men hur hanterar du en sån, då är ju två ganska mer reella då, krascher och skador, att du inte blir mer, alltså liksom att du inte blockerar dig själv att nästa gång du står i porten att du, ja, att de här bilderna, att det är de här bilderna som spelas upp på din,
alltså efter den där så började jag tänka efter mer tror jag. På någonstans, alltså när jag stod på start så tänkte jag inte på det. Men jag tror att någonstans inne i nervsystemet i djupaste inre hjärnhalvan så tror jag att jag började fundera lite mer. För när jag ser på videoanalyser så här i efterhand så ser jag liksom att det är inte samma brutala attack liksom och hänsynslösa satsning liksom som innan då. Så där tror jag att det gjorde nog mer ärr än bara i benet där tror jag. För efter det så fick jag liksom aldrig riktigt fart på grejerna igen.
För jag antar att om man ska slåss om de här snabbaste hundradelarna så då måste
det... Det får inte finnas något tvivel liksom.
Nej,
utan, och finns det tvivel så blir det ju lite farligt också, för då tvekar och kliver tillbaka och ryggar tillbaka och sådär. Så att det...
Som du sa tidigare, att utrustningen är gjord för full blås.
Ja, precis. Så ju mer du står på ytterskinn och trycker på liksom, så ja, det går ju lugnare liksom. Så att
det där måste också vara den här att lita på utrustningen.
Ja. Ja, men det gör man på något sätt. Det är mer, alltså jag tror att övervinna rädsla är inte så svårt, men att övervinna dina egna reflexer för vad kroppens nervsystem är byggt för. Att för om du sätter handen på en spisplatta som du tror är varm, om du gör så här, så blir det liksom att du rycker bort handen fast du inte vet att det, och det har ju inte med rädsla att göra. Rädsla har ju redan övervunnit när du lägger dit handen, men när du börjar prata reflexer, vad kroppen har som system att rygga ifrån, så är det lika i startlopp att jag har ju övervunnit modet när du redan står på start. Men sen när du kör i 120 km i timmen så går det emot ens reflex att dyka framåt och gör det mer aerodynamiskt för att åka fortare. Liksom. Så att det är ett mentalt spel på hög nivå skulle jag säga.
Finns det några kända fall inom sporten på någon som har varit med om en sån olycka och sen så blev helt alltså vända om och liksom bara åkte aldrig mer?
Ja, det finns många. Alltså som det interna ordet för en sån är en career ender. Alltså en sån krasch.
En krasch som är liksom så.
Och det min är väl i den kategorin när jag bröt benet att det var en career ender. Att jag, kanske inte just fysiskt att det inte var möjligt att åka med, men att man tog som mentalt stryk av det att det inte var möjligt. Det är lika med Antonio Deneria, han olympiska startuppsägaren från Turin. Skrotade ju hårt här i år. Och efter det så kom inte han tillbaka liksom. Så att det finns rätt många sådana gör det.
Kunde du och kan du fortfarande drömma mardrömmar om åk som går åt helvete?
Nej, mardrömmar har aldrig varit sådär. Inga sådär Det är inte på den nivån. Jag vet inte, för det blir liksom... Det handlar inte om modet eller liksom någon, man är rädd för sådär, utan det är mer just de här reflexerna, att det... Ja, det är svårt att förklara rädslan liksom. Det är inte så att du ligger och svettas och tänker på Kitzbühel så här, åh nej, jag flyger i all oändlighet och bryter nacken liksom. Utan det är mer bara oroligheter över hur obekvämt det är att åka liksom. Att det är lite ångest, ungefär som att hålla tal på ett bröllop. Du vet, man ligger och gruvar sig att så här, bara, fan, mer sån ångest liksom, än att du faktiskt är så rädd att du drömmar liksom.
Hur var det annars race mode på tävlingsdagarna? Hur var det?
Olika. När det gick bra så var jag oftast ganska arg och fokuserad. Varför vet jag inte. Men att jag bara kände så här, för fan idag jävlar liksom. Mm.
Annars inte det ganska vanligt?
Det kanske är så.
Lite slugger mentalitet.
Ja. För jag var lite så att kände att jag hade läge, så vart jag väldigt, då höjde jag mig själv. Men kände att det här är ingenting för Mora pojken Hans Olsson, liksom att det var lite för tufft liksom, då sänkte jag mig själv också lite grann så där, så att jag var väl ofta ganska bestämd och fokuserad på tävlingsdagen när det gick bra i alla fall.
Och sen har jag också tänkt på att det är en jävligt speciell situation och väldigt speciell sport, eftersom om man ska tänka då en tävlingshelg eller tävlingsvecka eller hur den är uppdelat, alltså det går ju ifrån, det är också väldigt mycket väntan, väldigt mycket på väg upp, lift, vänta på din tur och väldigt mycket, och så att det går hela tiden ifrån 0 till
3000.
Precis. Ja. Och det måste ju vara väldigt, man måste ju bli otroligt trött.
Ja.
Efter en sån period.
Ja.
För omställningen går ju verkligen, det går ju verkligen på en sekund. Från att du går in, ställer dig och sen sån där signal, när du får signal, då är det ju verkligen fullt påslag liksom.
Ja. Alltså det blir ju, det är ju mer nästan en mental sport än en fysisk sport. Mm. För det är ju en jävelsk belastning, just det mentala. Ja, men som i Kitzbühel, där ser du din kompis, alltså inte konkurrent utan kompis pratar om nu, slå sig medvetslös, ligger i koma och förs bort med helikopter, och så får du går in i starthuset, du tar tag i en radioapparat som ropar på dina tränare som säger att det ser jättebra ut, det är bara full gas som gäller, och då liksom glömma bort allt det andra och gå efter instruktioner du har fått liksom. Det blir ju en, alltså du måste ju veta hur du tänker i skallen och allting liksom sådär, så att det blir väldigt mentalt blir det.
När började du för första gången tänka på lägga av? Var det 2012?
Nej, då hade jag inga tankar på det. För det har varit som del av mitt liv att vara tävlingsåkare. Så att jag, nej. Första gången jag tänkte på att lägga av var nog under Årevärldscupen här, när jag fick jobberbjudande om att jobba med alpina VM 2019. För Niklas Karlsson som är min chef nu då, och jobbar med alpina VM som verkställande direktör, frågade mig, för jag var här och var expertkommentator när jag var skadad då liksom på tävlingen här liksom. Ja, för det är känsligt att fråga en elitidrottsman
om man ska,
är det dags, det är ju en jävligt taskig och svår fråga att ställa liksom. Men han frågade ju så här, ja, men hur ser du på framtiden, och tänkte så här, och första svaret var ju så här, ja, vad fan menar du liksom, alltså det här, man blir ju lite men då samtidigt så nästan direkt så kände jag, men det är väl inte en så obefogad fråga ändå liksom. För då hade jag ont i ryggen också. För det var därför jag inte kunde åka, det var inte benet utan det var ont i ryggen då. Och så frågade han, ja men jag tänkte om du vill vara med på resan mot 2019 i arrangörskapet liksom. Och alltså inom 20 sekunder så kände jag liksom, men det är klart som fan jag ska vara det liksom. Så att jag tror att jag bestämde mig på en minut mer eller mindre, även om jag inte sa det till han där och då, då. Och det var nog nästan första gången också jag verkligen hade tänkt, ja men då slutar jag. Så jag lever ju väldigt i nuet så att säga, som jag pratade om innan då. Så att, det var nog så det var, tror jag. För jag kan inte komma ihåg att, i och för sig, jag gjorde klart skolan, jag tog mig 14 år att gå ut gymnasiet för övrigt, jag gjorde ju klart skolan sista året innan där, men det vet jag inte. Jag hade inte tänkt att lägga av, men jag tänkte att ja, det kanske är bra att ha i framtiden, skolan eller någonting då.
Men blev det som en, när du väl avblev det ett väldigt tydligt avslut, så här dag ett så tävlade du och sen så dagen efter så, men nu är jag färdig med det. Eller blev det någon slags utfasning?
Nej, men det var nog, jag pratade med flickvännen där, Maria. Och jag tror att hon hörde ju på mig också att jag kommer att hoppa på det här. Även om jag inte sa det så där, så var det ändå att för mig, jo, men också, han bjöd mig på middag, chefen min, nu också när vi pratade om upplägget. Så jag tror att efter det där, jag kände ju när jag satt med bilen, men fan, det är klart jag ska göra det här. Shit, vad kul liksom. Mm. Så från och med då så tror jag att jag kände att
det var bra timing liksom.
Ja,
det var rätt.
Ja, ja. Bra timing, och framförallt som det som har styrt hela mitt liv är att det ska vara kul.
Mm.
Och då kände jag att det är klart det här ska, det låter ju skitkul.
Om du ska titta på andra i branschen, eller vad man kan säga, är man het på marknaden som före detta landslagsåkare?
I vanliga yrkeslivet?
Ja, alltså det jag förstår, det är en ganska luddig fråga, ja. Men liksom så här, är det lätt, och är det lite så här 50-50, antingen så bara fejdar man, försvinner, eller så det är ganska lätt att liksom så här bli profil eller jobba, ja, med någon slags så här.
Jag tror att det beror lite på vad du gör av dig själv.
Jo.
Du har ju, ja, min utbildning är ju ingenting att gå med till en anställningsintervju och visa upp mina betyg liksom. Men jag tror att jag har lärt mig, eller som elitidrottsman så lär du dig rätt mycket som man kanske inte lär sig i skolan så där också.
Ja, men du blir ju som en egenföretagare, entreprenör, ja, på något vis.
Liksom. Jobba mot resultat liksom, och lite olika saker som man säkert kan omsätta till arbetslivet. Kanske inte bli läkare liksom, men du lär dig vissa saker sådär. Så jag har inte varit på någon anställningsintervju än, så jag vet inte. Man får kanske gå dit och känna hur det känns.
Det efter 2019.
Ja.
Vad saknar du ifrån livet som störtloppsåkare? Och vad saknar du inte?
Jag saknar väl
morfinklubbar.
Alltså, ja, nej, precis liksom. Nej, men alltså, jag har ju kompisar som är skiteroliga och allting nu också. Så jag vet inte om jag kan säga att jag saknar kompiskapet eller gemenskapen, gänget så att säga. För det blir, man skapar ju ett sorts band till dem. Inte som ett brödraskap, men det, man blir ju tajt liksom, mm, när man vet att du är på en av 50 på start och tre av dem åker därifrån, kanske helikopter, och, eller överdrivet sagt, men det blir ju extrema situationer som man gör tillsammans, det är klart, det knyter ju band liksom sådär. Men lite grann gemenskapheten saknar jag väl. Sen det jag inte saknar är väl att ligga med bröllopstalsångest, nervositeten som man får inför ett störtlopp liksom, att det är ganska skönt att puffa kudden på kvällen liksom, och inte ha den här. Ja. Samtidigt som man kanske saknar lite också, jag vet inte. Det blir ju liksom som en,
men det är som du sa,
mixed feelings liksom.
När du såg det här tyska åkarna här i,
ja,
år.
Ja, precis. Och, då känner man ju så, skönt, oh, shit. Ja. Oh, det är ju brutalt liksom, vilka krafter som man utsätts för. Och,
skönt att slippa tänka på det.
Ja, och samtidigt som det är ju skithäftigt. För mycket av den här intervjun har ju handlat om krascher och olyckor nu, men man ska ju komma ihåg att,
ja,
man gör ju frivilligt, och man, ja, gör ju för att det är faktiskt ett mervärde att göra, ja, än att inte göra det.
Men vad, nu skäms jag nästan att jag liksom, ja, att, för det blir ju lätt,
ja, men det blir så, det blir alltså, det är
det mer spektakulära liksom. Men skönheten i störtlopp liksom, när det känns som du flyger, antar jag, i, ja, i liksom kontrollerade former, som har varit ett mänskligt jakt gett liksom.
Ja, det är ashäftigt. Men jag tror att mycket det som boostar intresset och känslan för också är att det är spännande och farligt, att du, det låter ju så klyschigt också, men att du känner att du lever liksom, att du, alltså du utsätts ju för en jädra adrenalinrush och mental anspänning och allting liksom, och sen är det ju skitkul samtidigt att tävla, och så får du ju en väldig boost liksom, uppmärksamhet som störtloppsåkare. Det är många som säger liksom, oh, störtloppsåkare, shit vad coolt liksom. Alltså det blir ju så. Det tror jag inte man ska skymta med, att det är lite coolt att vara störtloppsåkare också, som är kul.
Hade du hamnat i år om det inte vore för det här jobberbjudandet?
Hade jag flyttat till Sverige hade jag nog hamnat i Åre, tror jag. Mm. Det tror jag.
Hur ser ditt Åre ut då, man kan säga? Alltså din vad är det med Åre som du gillar?
Jag gillar med Åre att dels folket som bor här är... Det är inga sömntuter liksom. Utan man hamnar inte i Åre bara för att jag hamnar i Åre, utan hit söker sig folk. Mm. Och söker man sig till en plats så är det oftast för att man har ett intresse, ett driv eller är en speciell typ av människa. Liksom. Så att det är mycket folk som vill göra saker och är öppen för förslag med olika äventyr och grejer. Liksom. Och, mycket härligt, entusiastiskt folk här, skulle jag säga.
Använder blir konstigt ord, men utnyttjar du naturen väldigt mycket här med aktiviteter?
Ja, men jag tycker att jag är ganska bra på det. Vi går mycket på tur och cyklar mountainbike och jag tycker att jag har blivit bättre på det. Förut var jag kanske inte så bra på det, men det är absolut.
Hur ser din roll ut nu för satsningen året 2019?
Jag jobbar ju egentligen kortfattat sagt med allting som är ovanför mållinjen, med säkerhet och med tävlingsorganisationen, så att vi har rätt kunnigt folk på rätt plats och att säkerhet och bana och allting genomförs perfekt, så att säga.
Hur ser visionen ut för när det väl börjar, allt när hela arrangemanget börjar?
Ja, framförallt att solen skiner och att visionen för mig, för jag är ju tävlingsledare för herrarnas farttävling då. Visionen är ju att det ska vara en tävling som folk står i målområdet och tappar hakan för att, nej men fy fan vad häftigt. Samtidigt som jag inte vill att någon far illa och slår sig på riktigt liksom. Så ett visuellt gladiatorspel utan olyckor, skulle jag säga.
Men du måste ju ha en del så skräckexempel. Du har varit med om väldigt bra arrangemang och väldigt dåliga arrangemang, kan jag tänka.
Ja, alltså så länge jag kan köpa, och jag tror att de tävlande köper också, ifall att någon trillar och slår sig. Men ett arrangörskap får inte fela på så sätt att man skickar iväg en haspatrull i fel ögonblick så att någon står bakom ett krön när någon kommer dundrande i 130 km/h. Då blir det ju livsfara inblandat liksom, som inte är en risk man får utsätta den tävlande för eller även de som står innanför skyddsnäten. Så att organisatoriskt sköter på ett väldigt säkert sätt och ger de tävlande de bästa förutsättningar att bjuda på en fantastisk show.
Vad är fördelarna och nackdelarna med Åre som tävlingsort?
Nackdelarna är väl att det ostabila vädret som du har sett den här veckan, när stormarna kommer in från Atlanten, från Norge där, så är det ju lite vind och sådär. Så jag hoppas att vi får lite flax med vädret och får bra förhållanden, speciellt för farttävlingar som är lite känsliga där då. Och sen fördelarna är att det finns så mycket kunnigt folk och de har arrangerat 100 tävlingar här, världscupnivå då. Så att Åre vet ju vad de gör, det finns mycket bra folk som gillar skidåkning och är intresserade av att vara med och hjälpa till.
Hur mycket är det kvar att göra av hela satsningen? Alltså kommer det bli, är det ombyggnationer och är det liksom...
Inga större grejer sådär, för hela arenan och allting har ju redan uppdaterats 2007 då, liksom med längre tunnlar och säkerhet och allting. Så att vi, just nu räknar vi på lite säkerhetsupphandlingar, säkerhetsnät då. Lite små justeringar i backen sådär, men inget större, inga liksom nya lifter och sånt där.
Jag frågade en kompis, jag sa att jag skulle intervjua dig och han skulle vilja fråga hur mycket tid du lägger på ditt Instagramkonto.
Ja, alltså jag var ju inne i det där. Det där är ju sociala mediernas fälla. Jag börjar ju bli nästan lite less på det. Ett tag så la jag mycket, alltså jag lägger ut så här korta sketcher, video där jag gör lite narr av mig själv. Liksom, som
du har ju onekligen talang för det.
Ja. Ja, men jag gillar ju, och så gör jag lite narr av, vad ska man säga, av andra också som vill visa hur fint livet är. Liksom. Och jag känner oftast, ju bättre du visar hur du har det på Instagram, desto sämre har du i verkligheten. Jag är oftast lite narr av, jag vet inte vad man ska säga, de andra sociala medier i världen. Mm. Men just nu så lägger jag lite, jag borde kanske växla upp det där igen. Det är lite kul ibland.
Alltså för det syns ju att du tycker att det här historieberättandet, att det är jävligt roligt liksom.
Ja, det är det ju. Och sen, men man blir så uppslukad av det. För jag vet att, har jag lagt ut en video då? Mm. För jag bara uppdaterar hela tiden, får se likesen, får se kommentarer, vad folk tycker. Och det där, alltså, det var mycket därför jag trappade ner med det. För jag känner själv hur beroende man blir av den här uppmärksamheten och boosten du får av att få en likes. Liksom, och, det är lite läskigt det där, tycker jag. hur man knarkar dopaminkicken man får av att lägga ut en liten grej och få en like. Liksom. Mm. Det är lite läskigt.
Men är det någonting du skulle kunna vilja utanför sociala medievärlden, ja, liksom ändå liksom jobba, du jobbar som expertkommentator och så vidare, ja, så får ju liksom, men det här mediala och historieberättandet som sagt ingen liksom så här, inte för att smöra, men som, nej, du ändå har liksom talang för liksom. Ja. Är det någonting som du skulle kunna vilja göra mer av?
Ja, på min, jag har ju LinkedIn-sida där man beskriver sin, vad säger man, arbetsprofil eller, ja, och där står ju nu skidåknings entertainer har jag skrivit, tror jag. För jag menar, på något sätt så är jag en, jag ser mig själv som en underhållare. Även om det är en expertkommentator till alpin, så jag försöker göra det med ett humor och glädje liksom.
Men är det lite, är det för många som tar sig själva på för stort allvar?
Jag tycker det. Det är för lite humor i världen. Mm. Och det där vet jag inte. Ibland kan jag tänka så här, om jag har ett seriöst jobb nu då, som med det här världsmästerskapet då, i en ganska stor ledande roll där du ska handla många människor och ha ett ledande, en ledande roll liksom, hur de ser på en när de, för de, många av dem går in på ens Instagram-konto och ser vad är det här för jävla dåre liksom. Så att, men jag vet inte, det är den jag är liksom. Jag kan inte, jag tänker inte göra ett dolt Instagram-konto för att,
nej, men det blir ju på något sätt, det är ju mer äkta att visa upp det där, ja, än att inte liksom.
Jag tror att det är så många som är rädd för att visa vem de är på sociala medier och allting. Mm. Och det där är väl en ganska osensurerad verklighet. Till min fördel ibland och till min nackdel ibland, kan jag tänka mig. Jag kommer nog aldrig bli en verkställande direktör för ett börsbolag med det här kontot, tror jag. Det tror jag inte. Men jag vet inte.
Nu har vi pratat en del om att leva i nuet och så. Men kan du vara, har du någon nostalgisk ådra? Kan du liksom så här se tillbaka på din karriär, alltså nu, det är inte så att du har, ja, du har växlat, men det är liksom inte så att du har så här pensionerat det, eller vad man kan säga, men liksom kan ändå titta tillbaks på dit du har kommit so far i livet liksom.
Ja, jo, men det är klart man gör. Kanske inte mer än någon annan.
Nej.
Men det, alltså det är ju spännande. Jag har inte tänkt på det förrän du säger nu att jag lever i nuet. Men det, alltså, jag bryr mig väldigt lite om vad som har hänt och vad som ska hända. Faktiskt, jag har inte tänkt på det alls innan. Du är en väldigt bra hobbypsykolog, måste jag säga.
Skicka fakturor.
Ja, precis. Nej, men nej, ja, nej, men det är klart det är kul att kolla tillbaks.
Men jag tänkte om det är någonting som sticker ut som du är så extra stolt över.
Jag är ju väldigt stolt över att jag är den enda svenska mannen som har stått på pallen i världscupstörtlopp. Mm. Även om jag hade velat vinna en tävling, men man får inte allt man önskar i världen. Mm. Och det var fler som ville vinna mer än vad jag ville kanske. Mm.
Så att, och så hade du den där veckan i Italien där du började snöa.
Ja, men precis. Ja, men där kände jag ändå att, ja, men jag hade det som faktiskt krävdes för att åka snabbast i världen.
I synk med, ja, universum.
Ja.
Har du någonting att tillägga?
Jag skulle ju klyschigt säga lev i nuet och ha kul. Liksom. Men jag vet inte, det är svårt. Kort betänketid fick jag på den. Kom till året 2019, det kommer bli ett jävla gladiatorspel.
Men tack så jättemycket för att du tog dig till. Och det här var dessutom den tidigaste, jag tänkte på det i morse, att jag har inte spelat in en intervju så här tidigt någon gång.
Nej, det är så.
Så tack för det.
Tack så du har. Tack, tack.
Podcasten Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.